Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tjejer i den åldern, jag kan ömma lite extra för dem. För att det är en sån vidrigt jobbig period. Det var verkligen det. Jag trivdes inte alls med den fasen så av mitt liv. Många uppdrag i början som jag verkligen har jagat själv och sökt. Men sen så är det många som har jagat mig. Och det är väldigt roligt. Och jag fick massor med kommentarer på deras Facebook. Och så här, åh, ni är så stel och tråkig. Och nu stänger jag av och tillbaka till SVT med den här torra, trista, så här kontrollerade. Det är inget roligt. Och då känner man ju så här, det är inte så kul. Så det är klart att då vacklar man ju och tänker att fy fara, och jag skulle aldrig tagit det här steget. Jag har ju valt att jobba i en bransch som är helt förfärligt utseendefixerad och ytlig på många sätt. Så jag tror att det är väldigt viktigt, extra viktigt i den här branschen, att vara, stå rätt stadigt på jorden, vara trygg i sig själv. Annars är det rätt att ryckas med.
Hej och välkomna till avsnitt 52 av O-podden, den oretuscherade podden som görs av mig, Jennifer Kovacs. Jag och Ebba spelade in det här avsnittet i januari, så det är kanske lite sent att prata om nyårslöften nu. Men det kan vara en bra påminnelse till er som lyssnar. Höll ni kvar era nyårslöften eller sprack de där 24 januari? Jag får en riktig genomgång med hur jag ska intervjua som ett proffs av Ebba. Så vi får se hur mycket ni märker av det här i kommande intervjuer och hur mycket jag tagit med mig från Ebbas tips. Vilken talang hon är på detta, och jag blir så imponerad. Jag tycker dessa tips är så intressanta och jag hoppas att ni också tycker om dem. När jag intervjuade René Nyberg så brast jag ju ut att René var min guru inom programledarvärlden. Efter att ha träffat Ebba så inser jag att även hon är en guru på det här. Hon har ett otroligt CV inom den branschen hon jobbar i och är otroligt kompetent. Ja, ni kommer fatta vad jag menar när ni lyssnar. Jag är otroligt imponerad av Ebba och jag hoppas att ni också kommer bli det. Här i podden med Ebba Kleberg från Sydow. Hur mår du?
Det är bra, jag har en stor kaffelatte framför mig här nu och då känns det lite bättre.
Den håller inte på att ta slut?
Nej då, jag tog största sizen.
Ja, bra. Jag har precis så här småbörjat dricka lite kaffe när jag är här för att komma igång lite. Ja. Så jag är ingen stor kaffedrickare.
Nej, jag kan tycka att just en sån här en kaffelatte när man har haft en stress i morgon, vet man kommer att ha stress idag. Då tyckte att det här blir min lugna, sköna stund att sitta här och få mig opoddad.
Ja, har du varit stressig morgon?
Ja, men det var ganska körigt. Skjuts iväg med barnen och så hade jag glömt en grej på kontoret och så skulle jag iväg med några mejl och så promenerade jag hit. Men det var några viktiga saker som jag hade glömt igår som jag hade tänkt göra igår kväll, men så bara somnade jag.
Men du fick till det i alla fall. Mm. Vad bra, vad bra. Jag ställde en fråga förut till en annan person jag hade i podden, och nu minns jag inte vem det var, men min kompis berättade att hennes chef alltid frågade så här: är du lycklig idag? Istället för så här: hur mår du?
Och fy, vilken hemsk fråga. Jag får ställa.
Så är du lycklig?
Vilken press om en chef skulle fråga det varje dag, eller hur? Man bara, men för helvete, måste jag vara det varje dag, eller? Precis. Det blir en väldig press om man inte svarar att man, eller om man inte är lycklig då. Vad säger det, eller hur?
Ja,
ska man ha ett dåligt jobb då, eller? Ja, men jag känner mig tillfreds med livet, absolut, det gör jag.
Du har precis haft semester.
Ja, precis. Det kom ju för sig lite som en smocka att komma tillbaka. Det tycker jag alltid gör efter semestern. Men det var jätteskönt. Jag har varit i Sälen och på Teneriffa. Jag har fått sol och snö, så det har varit väldigt skönt.
Och var det bra väder när det var snö?
Ja, men det var det. Och Framförallt så var det så kul att åka till fjällen med barnen och första gången åka skidor med min dotter.
Det
var
jättekul.
Ja, men jag har ju stått där och harvat med henne och hängt i skidskolan och på det här rullbandet som kanske inte är det roligaste som förälder. Jag älskar att åka skidor, men nu var det liksom första gången vi kunde åka upp i sittliften och ankarliften och svischa ner tillsammans på backarna. Och se den lyckan, apropå lycka, i hennes ögon, i min dotter, när hon känner den där frihetskänslan som man faktiskt gör i skidbacken. Just när farten, vinden i ansiktet, självständigheten, hon klarar sig själv. Och just det här att hon bemästrar det. Jag tror det är lite som att lära sig cykla eller lära sig simma. Den känslan, och det är så härligt att få dela de stunderna.
Och barn är ju så orädda för skidbacken också. Mm. Jag tycker man ser så, de bara kör.
Mm. Det är, ja, men det är så, man blir räddare och räddare med åren.
Ja, precis.
Och därmed en sämre och sämre skidåkare.
Och man blir längre och längre, eller fast man slutar ju växa efter ett tag såklart. Ja. Men jag har hört också att det handlar lite om så här, då har man längre fall.
Ja, men absolut, så är det såklart. Jag menar, trillar du som fyraåring, som min dotter är, så är det inte så farligt. Men det var kul. Jag la upp på Instagram och sa så här, åh, det här är ju ändå, för jag var så stolt över den också, så sa jag, men det här kommer bli något bra av det här, eller hur, Anja Persson?
Ja.
Och så taggade jag henne och då svarade hon så snällt. Hon bara, åh, det kommer säkert bli en stjärna, men hon skrev något stil. Men glöm inte att dricka mycket varm choklad och skratta och ha roligt. Det är det allra bästa för skidåkningen.
Ja, det vet man ju själv.
Ja, tyckte jag var bra att även Anja Persson sa det.
Precis, verkligen. Folk som lyssnat på din och Emilias podd har ju, kan säga lite att ni har pratat om nyårslöften och att du ska vara snäll mot dig själv det här året.
Just det, jag måste säga, det är bara så roligt att vara en del av poddvärlden nu. Du är ju värsta veteranen.
Nej men gud.
Över 40 avsnitt, eller hur?
Ja, men det känns inte som det. Jag säger det varje gång jag ska träffa någon, att jag undrar varför jag utsätter mig för det här. Jag blir så nervös.
Men det får du sluta.
Ja, jag ska göra det nu.
Jag tycker inte du verkar dugg nervös och du är superruttad här.
Tack.
Däremot är jag ny i den här världen, så det är jätteroligt. Vi har bara gjort ett gäng avsnitt, men det är så roligt. Jättekul.
För ni pratar ju då om att du skulle vara snäll mot dig själv det här året. Och hur har det gått? Det är 20:e idag.
Ja, precis. Det sägs ju att runt den, vad är det, 24:e eller sånt där, så bryter man alla sina nyårsäften.
Så jag har 4 dagar på dig.
Så jag har 4 dagar på mig. Nej, men det har ändå gått ganska bra tycker jag. Inte så jättebra, men ganska bra. Det tycker jag allt. Jag har ändå några kvällar gjort det valet att istället för att sitta en timme till och skicka massa mejl och jobba, så har jag faktiskt tagit en till kopp te och slängt mig i soffan och tittat på någon serie och snackat med min man. Och det tycker jag är att vara snäll mot sig själv.
Och det har gått bra ändå. Livet har flyttat på ändå.
Ja, så där då. Nej. Man måste ju skicka dem nästa dag istället. Men det gör man ju ändå. Du blir ju snart mamma här. Det är ju, du väntar ju det magiska. Nu tror jag att jag kommer säga något magiskt om att få barn, utan det kommer jag inte. Utan det magiska att du kommer bli 10 gånger så mycket effektiv.
Men det säger folk, vilket jag också kan förstå. För att när man inte har mycket i kalendern, då blir man ganska slö. Du vet, gud vad har jag gjort idag? Men om du har så mycket, då är du så effektiv. Mm. Det gillar jag.
Ja, men så är det. Och så längtar man ju såklart till det bästa som finns. Men det är lite magiskt, jag måste säga det. Det är så himla coolt att se hur effektiv man faktiskt kan vara när man har den där hägringen, den där härliga
stunden med barnen. Vad längtar du efter mest? Att bli effektiv när mitt barn kommer. Men jag måste också säga att jag är så imponerad av dig när jag har gjort den här researchen om dig. Jag har ju självklart förstått att du är väldigt erfaren och kompetent, men ju mer man liksom börjar grotta i din historia, och så bara ser man att du har gjort så himla mycket. Och jag är inte säker på att alla vet om hur mycket du har gjort och vilken erfarenhet du har. Hur tror du att, folk vet sånt här djupgående info om dig?
Nej, alltså det vet de väl inte. Det kan väl inte alla ha koll på förstås. Men gud, jag vet inte vad jag ska säga nu riktigt. Det var ju en väldigt fin komplimang. Tack, säger jag. Men
ja,
jag vet inte, jag kör ju bara på. Det kanske är ärligt namn så att jag också var ganska effektiv innan jag fick barn då.
Så du är dubbeleffektiv nu?
Ja, nu jäklar. Nej, men jag har ju ändå haft den turen att jag faktiskt nu ganska många år har jobbat med det som är min passion och det jag brinner för. Och det är också lite klyschigt, men det är verkligen så att då är jag övertygad om att man får mycket mera gjort. Ja, men det är svårt att svara på. Jag är ju liksom bara sån som person. Jag tycker det är så svårt det där med att analysera sig själv. Liksom. Jag tänker ofta på det eftersom jag oftare sitter i din situation, att jag är den som intervjuar. Jag försöker tänka på det i sina frågor just när jag frågar folk så här, vad är din drivkraft? Vad inspirerar dig? Vem är din förebild? Och då tänker jag så här, om någon ska fråga mig det, det är ju jättesvåra frågor. Det är ju kanske de svåraste frågorna som finns.
Ja, men gud, ja. Och leverera ett bra svar.
Ja, och jag tror inte alla, man vet inte riktigt det heller. Jag reflekterar inte så ofta över så här, vad är min drivkraft och varför har jag hunnit med så mycket och så. Utan jag är så mycket här och nu, full fart framåt och nästa projekt, nästa bok, nästa tv-sändning. Utveckla podden ytterligare och ja, men det är hela tiden nya saker.
Och sen ser ju folk på en själv som man inte själv ser om sig själv. Alltså du ser ju upp till någon annan som kanske liksom inte alls förstår varför ser du upp till mig, och då blir det jättesvårt att förklara det här när man bara är liksom, vadå, jag är bara jag.
Ja, och så är det lätt att låta väldigt självgod också såklart, liksom, varför är du så fantastisk, varför har du hunnit så mycket, tycker man, men gud, jag vet inte, fråga någon annan.
Men man borde ju egentligen bara, därför att, bla bla bla, och det är ju lite svårt.
Ja, nej, men jag har inte för sig så svårt att svara på det här med varför jag har hunnit så mycket. Det är ju också dels för att jag älskar det jag gör och för att jag har en hög arbetskapacitet. Jag kan liksom jobba den där extra timmen, jag kan ja, köra på.
Fast ska inte det nu. Inte 2016.
Ja, men då gör jag den nästa morgon.
Precis, då när du har lite mer energi.
Ja.
Men uppvuxen i Göteborg.
Mm.
Vad hade Göteborg att ge dig när du växte upp där?
Jag ser ju fortfarande Göteborg lite som min stad och min hemstad. Mina föräldrar bor kvar där och jag har mycket... jag har min moster och kusiner som bor på samma gata och sådär. Det är ju på något sätt min stad. Det är där jag har mina rötter. Jag bodde där ända till studenten och har varit kvar väldigt mycket. Och jag tror för mig så har Göteborg präglat mig, inte minst eftersom det är musikstad och en popstad. Jag jobbade väldigt mycket med radio, skrev musiktidningar, hängde på Bengans med min bästa kompis Anna.
Är det en klubb? Eller?
Bengans är en skivaffär.
Aha, okej.
Okay. där sålde jag mina fanzine som jag hade kopierat upp på mammas jobb. Och så här, musiktidningar i fanzines då. Och, så för mig, det är nog det som främst har präglat mig med Göteborg.
Finns Bengans kvar?
Bengans finns absolut kvar. Och Lolita och olika popklubbar och sådär. Men sen, och jag älskade ju det verkligen. Det var så viktigt för mig. Och idag så ser jag på det ett nostalgiskt skimmer såklart. Det var inte bara härligt. Men jag tror ändå att det är något annat att växa upp i Stockholm. Och det är lite så att det gör lite ont i hjärtat ibland när jag tänker på att mina barn inte kom få det där. För det är nog lite mindre stad.
Ja.
Men det blir nog folk av dem också, även om de kommer prata stockholmska.
Och är det något du... Gör det ont i hjärtat?
Ja, men det känns konstigt ibland. Och det är i synnerhet så nu när jag har hängt mina föräldrar ganska mycket när vi var uppe i fjällen och så. Så kan min pappa ibland säga bara, men hör du hur de pratar? Och bara, morfar! Såhär. Ja, det är roligt.
Men du har ju en väldigt fin dialekt, måste jag säga.
Ja, men tack. Jag har nog någon slags blandning kanske då.
Ja.
Eller
känner du själv, eller dina kompisar från Göteborg, säger de så här, men gud, Ebba, nu pratar du stockholmska.
Nej, men det gör de nog inte.
Så du har kvar det där?
Ja, det tror jag.
Mm.
Ganska mycket. Jag hoppas verkligen det.
Ja, men jag tycker det låter väldigt behagligt.
Ja, vad bra. Men... Jag har jobbat mycket med radio också. Då har man ju tänkt på det såklart. Att man, man har tänkt på hur man pratar och sådär mycket. Jag jobbade med radio i många år. Liksom. Ja. Och även i tv är det ju viktigt.
Ja, precis. Att artikulera.
Ja, men faktiskt. Där. Det tycker jag. Det är viktigt att lära sig. Snubbla på orden. Liksom.
Åh gud, jag tycker att jag jämt snubblar på orden. Jag måste prata mer öppet med munnen. Men du är en syskonskara, ni är tre syskon.
Ja, precis. Min lillebror August och min stora syster Ami.
Och vad jobbar de med?
Min lillebror bor faktiskt här i Stockholm, så det är ju fantastiskt. Han bor bara några kvarter bort, precis flyttat med sin fru lite närmare oss. Så jag är väldigt lycklig av detta. Och han är egentligen är han nog en entreprenör i själen, precis som jag. Vi är rätt lika på det sättet, sjukt drivna och driftiga och får saker och ting att hända. Och nu var han modig nog att se upp sig från ett jättebra jobb på en startup. Han har läst på Chalmers och KTH. Han är briljant, min lillebror. Och nu så är han Sverigechef för ett nytt techföretag från Finland som man ska starta upp här. Så det är jättespännande. Så vi snackar mycket kring jobb och sådär faktiskt.
Modigt att se upp sig sådär.
Ja, men precis. Och min syrra bor i USA. Ami, som jag också är väldigt nära och jobbat med en hel del eftersom vi har skrivit kokböckerna tillsammans. Och vi är också väldigt lika, men på ett helt annat sätt. Det är väl som man säger om syskon, att de är som blommor från samma trädgård på något sätt. Eller hur? De är lika, men man har växt samma jord, men ändå väldigt olika.
Men hon är läkare?
Mm.
Varför läkare?
Ami är läkare och civilekonom och amerikansk läkare och svensk läkarexamen och säg det som min syster inte är.
Gud, jag bara, vadå? Och civilekonom.
Ja, precis. Så har hon läst på Harvard, hon har läst folkhälsa och public health. Och nu senast så utbildade hon sig till klinisk dietist. Så hon konsultar för olika kafékedjor bland annat som har hälsoinriktning och jobbar på en klinik för överviktiga.
Vilket driv ni har i generna.
Ja, nej, men det är väldigt roligt. Det är ju ändå så med syskon. Jag är så otroligt glad över att vi är så nära allihopa. Är det något man önskar sina egna barn så är det just den där relationen.
Mm.
För det är ju så att syskonrelationen är den längsta vi har i livet. Det är ju inget som slår den, liksom, hoppas man.
Mm, absolut.
Du själv, har du några syskon?
Ja, jag har en bror.
Mm.
Vi är väldigt olika. Vi är inte ens blommor i samma trädgård.
Inte? Nej. Det är han kanske, det är en som är ogräs, en som är ros, eller liksom,
jag
inte
är rosen.
Man säga som
jag är rosen. Nej, men vi är nog lika som man egentligen tänker till, men vi är väldigt, han är lite kanske så här hård och tuff och så här. Han håller på med musik.
Äldre eller yngre?
Äldre, 4 år äldre. Och skulle nog aldrig visa att han tycker om mig, om det inte är så att jag inte är där, för då är det så här, vad är Jennifer? Vad är hon? Bla bla bla, du vet, till mina föräldrar, men det skulle liksom aldrig komma ut.
Kommer han vara barnvakt nu, tror du?
Ja, men det hoppas jag. Men
ja,
då
det är kanske det som kommer få honom att mjukna lite, eller
hur? Precis, och en liten tjej, så han kommer bara
Han kommer se dig där liksom.
Ja, gud, det blir en helt annan relation, så, ja. Så jag blir spänd på att se. Jag lyssnade på en poddintervju med dig förut och då sa du att högstadiet var en väldigt skör tid för dig. Och att du inte skulle önska din värsta fiende det.
Nej, men så är det fortfarande. Högstadiet kan man inte...
Du har inte ändrat dig. Men varför så? Alltså, vi alla vet ju att högstadiet är ju piss också, men just
ja, jag tror man glömmer det lite grann. Det är nog många som glömmer det. Jag tänker
glömt.
Ofta på det för att... jag tänker ofta på det när jag träffar tjejer i den åldern. Jag kan ömma lite extra för dem. För att det är en sån vidrigt jobbig period. Det var verkligen det.
Vad var det som var jobbigt för dig?
Det kan jag tänka också med egna barnen. Så här, fy, tänk att de måste genomlida det. Kan man inte bara få över hela högstadiet? Nej, men jag tycker på så många sätt. Det är... man har en fot i den trygga barnvärlden och en fot i vuxenvärlden och man slits däremellan ena dagen till den andra och samtidigt så letar man också efter vem man är och alla positionerar sig så mycket gentemot varandra för att eftersom alla letar efter vem de är så blir det ju en enda det blir som en maktkamp liksom olika positioner som ska tas varje dag, hela tiden. Och jag tyckte det var fruktansvärt jobbigt.
Men du minns det så väl också?
Ja, men det gör jag verkligen. Det, jag kan bara blunda och se skåpen i samskolans korridor framför mig och de rutiga stengolven och skolgården och de coola som stod i så här korta dunjackor och rökte
Gud, bakom. Jag var så rädd för dem.
Ja.
Var du också det?
Ja, men det var jag absolut. Eller inte rädd kanske, men jag var nog ändå ganska trygg med själv redan då. Men jag trivdes inte alls med den fasen så av mitt liv. Eller, är det någon som gör det?
Nej, alltså jag tyckte inte det var.
Nej.
Alltså, jag minns ju också att jag hade väldigt så här, bra klass, minns jag. Att vi var väldigt trygga i liksom, varandra. Men just det här skolan och just som jag sa, så här, jag var rädd för de här tuffa tjejerna. Och jag kommer ihåg att jag så här, gick förbi i korridoren någon gång och så sa de någonting, om du vet. Och så hoppades man alltid på att nästa gång jag går förbi, säg ingenting för det här kommer liksom bräcka mig totalt.
Ja.
Så,
ja. Vad sa de då då?
Nej, men de kommenterade om kanske mina kläder eller du vet så här. Jag kommer ihåg, jag var så stolt, det här, då gick jag i sexan. Jag var så stolt för jag hade sytt en flis, liksom, det här är verkligen så fashion crime.
Ja.
Men så här flis tröja i så här dalmatin.
Ja.
Flis. Och så kan man säga att
det var en tjej. Hade du sytt den själv ändå?
Ja, precis, på syslinan.
Ja.
Så hade jag den en kall morgon. Och så gick jag förbi en tjej där som stod och rökte och med sina kompisar. Och så sa hon, har du flott en hund eller? Och jag kommer ihåg att jag bara, och var så nöjd också för att jag hade sytt den själv.
Oh.
Jag hade liksom jag hade på mig den och så här. Och grejen är, det sitter kvar. Men alltså, jag skrattar ju åt det nu. Men jag minns ändå hur liksom ledsen jag blev. Och sen hade jag aldrig på mig den där. Och så här, man bara, ska du ta den här? Ni är skitcool. Nej, jag tar den inte. Så sådana där saker.
Ja, men det, och det är ju klart att det präglar en ganska mycket om det. Nu låter det ju som att det inte var så många gånger, men om det blir fler gånger och allt det där, det sätter ju sig, eller hur?
Precis, jag har aldrig på mig dalmatinprint igen.
Precis, det är ju jättesynd.
Men leopard, det är jävlar.
Ja, det är ju väldigt bra. Nej, men jag tycker att den där, det är en, man är ju väldigt formbar också då. Och för mig, jag var ganska lång till exempel redan då, då skulle man vara liten och gullig och det kände jag mig aldrig någonsin. Och jag minns så väl, vi hade lussedans också på min skola.
Vad är det?
Då är det runt Lucia, då hade man sån här avslutning istället för julavslutning, typ så hade man en Lucia-fest, liksom lussefesten. Och det var alltid det hemska, då började det på gympan och på hösten, då skulle alla ställa sig på långa led, flickorna och pojkarna, och så var det de korta då, så fick alla varsin att dansa med, så var vi alltid så tre tjejer längst bak som var längst, där flaggstång som blev över. Och jag kände nog att jag väldigt ofta blev över där, det var...
Nej.
Ja, så det var inte så kul. Det kan man tycka, det är världsliga ting, men liksom, det är ju hela ens värld då.
Mm.
Så jag var rätt glad över att ta studenten och sen stack jag iväg till USA och började plugga där.
Precis, i Boston.
Precis.
Och då var det journalistik.
Mm. Och då bodde min syrra också där. Så det var ju väldigt kul.
Så då hade du henne?
Precis, hon hade åkt dit några år tidigare och börjat läsa på college. Men sen ska jag säga så här, högstadietiden, jag har också kvar min... från högstadietiden så har jag också kvar min absolut bästa vän, Anna. Och vi fann varandra i det och vi är än idag bästisar och det är jag ju så lycklig över verkligen. Det är ju något som inte så många har kanske heller.
Mm, det är speciellt att ha kvar liksom,
ja,
vänner från den
Jag tror att vi
tiden.
Gick igenom det där tillsammans verkligen. Vi var de som var musik, nördiga, pop, indie-tjejer. Som satt och lyssnade på musik på rasterna och gick på skivsigneringar och så här, gjorde vår grej väldigt mycket. Så det är jag väldigt glad över att jag hittade det redan då.
Mm.
Och, ja, men, och vi kan ju skratta åt det idag, liksom, men vi var ju såklart super tantiga. Vi vill nog helst se ut som Bror Daniel ungefär. Så
Oj, så du körde liksom svart kajal och...
Ja, precis. Undrar om vi hade stjärnor i ansiktet, tror jag för sig inte riktigt.
Men du hade
det vågade
du var blond.
Jag inte. Ja,
du
det
körde
var
inte svart.
Nej, inget färgat hår.
Nej. Jag bara rör inte det fina håret.
Ja, nej, men det har vi inte. Men vi gick och handlade second hand kläder som så här, luktade illa och så.
Den där
parkasjackor med pins på och sådär hade vi mycket.
Ja, får man se en bild från det här då?
Ja, men jag vet inte om jag har någonting. Jag får fråga Anna. Hon kan säkert skaka fram någonting. Men jag tror att det är viktigt. För mig var det viktigt att hitta någonting som var den här grejen. Och det önskar jag att alla tjejer gör. Det är ju ofta en livlina, tror jag, att ha sin grej. Liksom. Vare sig det är ridning, musik, att skriva, whatever. Bara ha sin grej.
Jag tänkte lite på det här med efternamn. Jag har, jag heter ju Kovacs och mina föräldrar från Ungern. Och jag tyckte alltid det var så jobbigt när de skulle liksom säga så här, ja, Kovacs, eller de visste inte hur de skulle säga och så där. Och du har ju ett väldigt fint efternamn som är alltså adligt och kommer från Tyskland. Och vissa tycker ju till exempel, alltså för att efternamn kan ju komma med fördomar också. Vissa tycker det är jobbigt att heta något som liksom klingar fint eller ett adligt efternamn. Och vissa tycker att det är liksom stört skönt att ha det.
Hur men är det någon som tycker det är jobbigt, tror du?
Ja, men nej, det kanske är som när man...
Jag bara, gud, då får de sluta gnälla.
Ja, precis. Nej, men jag tänker så här, vart är du uppvuxen? Och vissa kanske då inte vill säga att de är från en finare del. Okay. Och samma kanske då med efternamn. För att det kommer ju med fördomar också. Så här,
nej, men
du kanske
så
har haft det lätt eller sådär. Hur har du sett på ditt efternamn?
Men jag har nog varit ganska... så praktisk med det och tänkt att Ebba von Sydow, det är ju bra, det är inte så många som heter.
Ja.
Det är ju toppen. Och på så sätt så kanske det är någon som kommer ihåg en när man skickar in den där krönikan eller
ja, just det.
Liksom när jag började jobba på Expressen och försökte få in olika texter i Göteborgs-Posten och sådär. Att det är ett namn som sticker ut lite grann. Och det är ju superbra.
Hur var det att sätta in Kleber i efternamnet då?
Ja, men det var inte något konstigt för mig egentligen heller, men och jag hade kanske bara hetat Kleberg om jag inte hade jobbat som journalist och varit programledare och liksom någonstans lite offentlig person, för att då är man ändå så kopplad med sitt efternamn och det blir ju lite snårigt att byta. Och så har jag skrivit 6 böcker nu och plötsligt att det inte skulle heta som det står på de böckerna. Och det var inte så svårt att förklara för min man heller, tack och lov.
Ja, jag förstod. Men ja. Är det många som, för jag tycker ändå...
Och sen vill jag ändå heta samma som mina barn, ja. Så därför vill jag också heta Kleberg.
Men tror du att det är många som säger Kleberg?
Ja, men det är det ändå, eftersom jag är i tv-rutan och annat så.
Så jag tänkte, vissa brukar vara lite sega med att fortfarande säga det gamla.
Ja, men det spelar inte så stor roll. Det är viktigt att man vet vem man pratar om.
Ja, du har ju intervjuat väldigt många fler än jag. Och då tänker jag på det här med intervjuteknik. Jag brukar få frågan, så här, men vad använder du för intervjuteknik? Mm. Och då tänker jag så här, men gud, jag använder nog ingen, inte vad jag vet om. Utan jag bara kör på med frågorna i det flowet jag tror kan bli bra.
Mm.
Och så tänker jag lite
på... Det är ju som de säger, det är nog en teknik ändå.
Det är
att
det.
Våga köra på med frågorna. Det är väl jättebra, ja.
Men då känns det bara som ett flow, inte en teknik.
Ja, men jag förstår vad du menar.
För jag funderar lite på om det inte är så att en teknik är lite så här gammeldags. Så att bara att det ska finnas ett genuint intresse av personer man intervjuar. Och så har man ju självklart lite ståndpunkter man ska gå igenom och sådär. Och att det nya, typ moderna i en intervju är då att bara ha ett genuint intresse. Och för då får man fram mer personligt om både den som intervjuar och den som man intervjuar. Hur är du där?
Ja, men jag håller med dig till 100%. Och intervjuteknik är så otroligt spännande och en av de delarna jag älskar allra mest mitt jobb. Det är så roligt. För det handlar ju just om att få reda på så mycket som möjligt om en annan människa och få en känsla för den människan, i mitt fall ofta på några minuter. Alltså jag har kanske, om jag har en lång intervju så har jag 12 minuter med Lena Philipsson till exempel. Mm. Och hon har blivit intervjuad så många gånger och man vet redan innan, ja, men hon vill såklart inte prata om sitt kärleksliv utan om sin nya show och sin nya platta på svenska. Och vad vill mina tittare veta, tror du?
Kärlekslivet.
Ja, och kanske så här, inte bara kärlekslivet, absolut, men också de vill veta vem hon är. Mm. Och det där är så, jag älskar det, det är så roligt. Men jag jobbar nog ofta så att jag läser på väldigt mycket om personen, vilket också verkar ha gjort. Så det tycker jag är strålande, man ska vara väl påläst. Och så väl påläst att jag sen, och så skriver jag frågor. Och jag har gärna ett batteri av frågor, varav jag kanske sedan använder typ 3 när jag väl sitter i direktsändning. För att jag ska känna mig så trygg att jag kan bara kasta papperna i princip under bordet.
Och ta den frågan som kommer.
Och ta den frågan. Och sen när jag väl sitter där så är det så viktigt att bara våga lita på samtalet i stunden. Det som jag brukar säga, när man har trevligt med en bordsherre eller någon bordsdam eller om man sitter på middag, då har man liksom inte förberett frågor. Utan då är det bara en genuin nyfikenhet på den här människan som du aldrig träffat förut. Och precis det samtalet vill man ju ha till. Och sen mitt andra knep, det är väl att våga gå på ett spår. Att egentligen sitter jag och pratar med, ja, men som Helena Philipsson till exempel, då hade jag förberett att jag skulle prata om hennes karriär, om det och skriva på svenska, varför hon inte gjort det på många år. Och liksom, det fanns ju massor med olika grejer att prata om. Men så tänkte jag ändå att det mest intressanta, det är ju det här som hon inte vill prata om. Så började jag fråga henne om det då och sa så här, men vet du vad, och nya skivan och kul och så här, men du vill inte prata om dina texter, du vill inte att vi ska sitta här och analysera dem, för det vill du lämna åt folk att göra. Ja, men varför är det så? Men jag är nog lite privat. Men varför är du det? Nej, men det är så många som har skrivit så mycket. Ja, men varför, och vad drar du den gränsen då? För du sitter ju ändå här.
Mm.
Ja, det gör jag i för sig, men då handlar det om min musik. Ja, men var går den där gränsen? Har du funderat över den exakt? Var har du dragit gränsen?
Mm.
Vad är privat för dig? Vad är personligt? För du är ju samtidigt en folkartist. Jo, det är jag ju såklart. Och varför är det så viktigt? Och det skrivs ju ändå massor. Blir du inte irriterad? Vill du inte bara gå ut och berätta som det är? Nej, det vill jag inte, för om man ger dem lillfingret. Och så pratade vi bara om det.
Mm.
Och så var tiden slut. Men där hade man ju fått reda på mycket mer om hur hon var som person än om vi hade pratat om sig. Ja, och så 1989 så släppte du den och så det.
Precis.
Så våga lita på ett spår. Det är samma om det är någon som är där som typ spelar tennis och ser en skådis. Om du kan prata, hur är du på tennisbanan? Men jag blir skitarg. Ja, men varför det? Men då får jag har sånt humör. Men varför är du sån? Är det det som har gjort dig till så bra på det? Alltså våga så här, prata om en sak.
Mm.
Gå på ett spår, det är så mycket mer spännande. Jag tycker, när jag lyssnar på folk då, när jag lyssnar på intervjupoddar exempelvis, Värvet och annat, så kan jag bli så galen ibland och bara, men släpp inte det spåret.
Nej, jag förstår.
Fortsätt där.
Mm.
Där händer ju någonting. Skitsamma om man inte får med allting liksom.
Men kan du då känna att när du blir intervjuad, att du lägger så mycket i, alltså ditt jobb i intervjun, att säga nej, gör inte så där.
Jag var nog mer så innan, men nu har jag faktiskt släppt mer på det. För att jag är mer bekväm i att intervjua andra. Det tycker jag är roligare än att bli intervjuad själv. Men jag har släppt mer på det där. Och i synnerhet så har Emilia som min podd, Säker stilpodden, varit ett bra sätt för mig att utmana mig själv, att det är jag som måste bjuda upp mig själv. Liksom. Ja. Jag kan inte bara luska i andra och hur de har det.
Men ett samtal mellan två personer, det gör ju jättemycket också om alltså kemin mellan varandra.
Ja, och där är också en sak just med papperna. Att när man sitter med någon då, och så fort du så här, tittar ner i dina papper, då tappar man ju ofta en så här moment som man har i ett samtal.
Ja.
Och det är samma för mig när jag sitter i tv. Att så fort jag tittar ner i manus eller tittar ner i kameran eller någonting, då tappar man ju människan. Det är som att sitta på en middag återigen, sitta och prata med någon och så tar jag upp telefonen och kollar om barnvakten smsat. Ja, men då tappar vi tråden.
Mm.
Så det där försöker jag också verkligen bara att hålla kvar samtalet och våga lita på sig. För man har nästan någon, det är som när folk håller tal och tittar ner på fusklappen trots att de egentligen vet vad de ska säga.
Mm.
Och sen är det en annan sak i intervjusituationer, det är ju det att man måste komma ihåg att tittarna vet ju inte alla de där fantastiska frågorna som jag hade nedskrivna.
Nej,
de vet ju bara det som blir. Det kan låta enkelt, men det är verkligen så. De vet ju bara det här som är här nu, inte allt fantastiskt som vi hade förberett.
Ja, men det vill man ju skicka ut sen. Och det här var resten av
precis. Men det är spännande. Sen är ju utmaningen att intervjua personer som i förväg skickar sig, jag vill inte prata om det här, och inte om det här, och inte om det här. Då har jag många gånger god lust att säga så här, men kom inte hit då. Och så här, lita på att du kan styra det i stunden, vill jag ju säga till dem då. För om folk inte vill prata om privata saker, jag tycker så här, det är vuxna människor. Då kan man ju tycka, men om jag frågar dig om något så kan du väl bara svara då, men vet du vad? För så gör jag väldigt många gånger. Mm. Det är ju bara, man får agera som en politiker liksom. Åh, men vet du vad, det där är ju superspännande. Men jag tycker mycket roligare med det här.
Men om kemin inte stämmer till exempel mellan två personer, då kan man ju känna, det har jag också gjort folk intervjuar, att det liksom hämmar ens kreativitet i frågorna. Mm. Hur har du upplevt det i sådana fall?
Ja, men det är jättejobbigt. Men där använder jag mig ofta av tekniken att... Vågar du titta ner i dina papper nu?
Förlåt. Då hinner jag tänka på så här, nästa fråga. Okej, bra, då har jag den i huvudet.
Och sen nej, det behöver du inte göra. Du är grymt duktig. Det var verkligen inte, nu pratade vi bara om det här mitt knasiga tv-jobb där man har massa kameror. Men en annan sak som är ett bra knep i en sån situation, det är ju att sätta ord på stämningen. För när det inte blir någon kemi... Det kan du också använda av någon gång när du har så. Då blir det så spännande som lyssnare och tittare. Att man säger så här, men Jennifer, gud, du verkar ju faktiskt inte bekväm med det här. Eller oj, nu blir det ju jättekonstigt här. Mm. Eller om det är någon gäst som man har i en soffa som bara sitter och är jättetrött. Eller vet, man vet det är någon artist som kanske har varit uppspelat natten innan. Som bara, gud, men egentligen hade du velat ligga hem och sova. Alltså att man sätter ord på den där stämningen som är istället för att bara, ja, men du... Och så kommer nya singen på fredag. Utan att våga stanna i stunden, förstår vad jag menar. Mm. Eller om någon så här, nej, det tänker jag, oj. Och då vågar man säga så här, men gud, nu känns det som att du blev irriterad.
Men vågar man, vågar du fråga sådana frågor?
Ja, men ja, då sätter jag ord på stämningen. Mm. Som jag kallar det när jag jobbar på det sättet. Det kan jag göra. För det är faktiskt förvånansvärt vad det kan göra. För då kan personen... någonstans slappna av ibland och säga så här, ah, vet du vad, ah, men gud, ah, det är. Och då blir det blir mer intressant, det blir ett mer äkta samtal. Och det är det man vill åt, det där liksom, samtalet, att folk ska känna att de verkligen tjuvlyssnar. En annan sak är att jag inte vill snacka med gästerna innan, alltså på morgonen. Mm. Och jag har jobbat med så mycket intervjuer nu igår kväll och träffat i princip varenda skådis och artist och författare i Sverige, känns det som. Och då har jag lärt mig det, alltså alla är olika där, vissa vill prata med dem innan, men då har jag lärt mig det, att jag funkar bäst så att jag har den genuina nyfikenheten i stunden, i sändningsögonblicket. Och det blir så himla lätt så innan att de säger, åh, men jag bara, men du, bara så du vet, jag vill jättegärna, och så pratar man med dem kanske vid kaffe i green room innan, och glöm inte att fråga om det där, eller jag vill inte prata om det där, okej? Och då sitter man där och så har man någon så här överenskommelse. Och det blir inte bra.
Så du försöker skippa det?
Ja, och det är ibland så att man måste nästan så här ducka och gå omvägar och så. För att i, på SVT och så i tv-huset där så var det ett ganska litet tv-hus. Uppe i Umeå där jag jobbade mycket. Och då fick man verkligen så här smyga för att undvika att träffa då personen innan. Ja.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Men Nyhetsmorgon och God kväll, nu är det ju på Nyhetsmorgon. Mm. Hur känner du att liksom kreativiteten är där? Känner du någon att det är olika där? För det känns som att Nyhetsmorgon låter en vara lite mer kreativ, man får vara lite mer personlig. Det är okej att kanske göra bort sig eller så här, att det har blivit ett personligt format.
Ja, men det är det ju. Fast jag måste säga att det ändå är också ganska likt. Alltså för att hantverket är ju detsamma. TV-makare är det på alla ställen. Och det är duktiga skriptor, bildproducenter, redaktörer, kameramän, studiomän. Alltså det är en viss typ av folk som älskar att göra TV. Så på det sättet är det mer likt än vad många tror. Sen är det ju olika typer av program. Alltså det är precis som att jag har jobbat med Nobelfesten, jag har jobbat med OS-invigning, kungliga bröllop. Jag har haft andra talkshow-program. Jag har haft tv-sänd podd i SVT Play.
Du har gjort så himla mycket.
Ja, jag har gjort Ebba Stil, ett modeprogram, när jag intervjuade svenska modeprofiler. Och det är ju så, alla program liksom skiljer sig åt, på samma sätt skiljer sig Nyhetsmorgon åt. Och Nyhetsmorgon-formatet bygger mycket på att man som tittare också lär känna programledarna och är lite kompis med dem på något sätt. Och det tycker jag är jättekul, och det jobbar jag med nu mycket, att man utvecklar sig själv och hittar sin roll i Nyhetsmorgonstudion, och det är superkul.
Som du sa, du har gjort extremt mycket. Du rabblade upp här massa olika, allt från musik och Nobel och OS, och det är ju alla genrer man kan liksom nämna. Mm. Varför tror du att du är en sån kameleont i att funka i alla format sådär, och att du gör det så bra?
Ja, men jag hoppas att jag gör det bra. Att jag gör det, i och för sig, det gör jag nog. För annars skulle man inte få fler jobb. Det är ju ganska enkelt i den här branschen. Men jag tror att det som förenar dem snarare, det är nog att det är program som någonstans alla har lite samma tilltal. Alltså det är, vare sig det handlar om Nobel eller Nyhetsmorgon, så handlar det om att det är ämnen som angår väldigt många människor, och att man tar dem på allvar men ändå har lite glimten i ögat. Så jag ser nog likheten snarare i alla de här olika typerna av sändning. Och samma sak med att jag jobbat på Expressen, med Veckorevyn och så. Det är alltid brett tilltal, att det når ut till många och angår många, och det tycker jag är väldigt roligt.
Vilket är favorit liksom programmet att sända?
Ja, men just nu är det ju faktiskt utan tvekan Nyhetsmorgon. Alltså det är så roligt. Just för att det är en lång direktsändning, det är en nyhetssändning. Det händer inte sällan att man sent på lördag kväll måste kasta om någonting i programmet, och det kastas ut och det kastas in, och vi gör det in i det sista. Det tycker jag är så roligt. Och sen är det ju som sagt, det är en nyhetssändning, och 3,5 timme direkt i studion. 3,5 timme då man bara kör, det är som ett maraton verkligen, man är så trött efteråt. Mm.
Jag var, Steffo bjöd in mig en gång, så jag var där och kikade, och det var så, det såg så kul ut.
Vad kul, hur kommer det sig?
Nej, men jag träffade honom på ett golfevent, och så pratade jag lite om podden och intervjuade Caroline, alltså då hans fru,
Tärnqvist.
Så pratade vi lite och sa han så här, för Nyhetsmorgon är ju drömjobb.
Ja.
Och så sa han så här, men du, ska inte haka på någon gång? Och jag bara, jo.
Ja, vad roligt, och hur var det då?
Ja, men jättekul. Och då hade de 10-årsjubileum med Jenny och Steffo, så det var lite så här.
Åh gud, de har kört i 10 år.
Ja, så det var jättekul, och jag ville bara hoppa in och bara, hej och välkomna.
Vad skulle du vilja göra i Nyhetsmorgon då?
Ja, men vad? Programledare.
Ja.
Verkligen. Mm. Men jag tror att
men jag tänker om du skulle göra en specialgrej. Du får sälja in i så fall.
Ja, jag får göra det. Men
för det är svårt att sälja in som programledare om man inte jobbar som det. Men däremot så kan du sälja in någon sån här litet moment som du kan göra.
Ja, precis. Ett litet, jag kan ta, vad heter hon? Maria. Vad heter hon som fick barn?
Ja,
precis.
Flygande reporter. Ja. Men nu ska du också få barn.
Jag vet, det är så dålig timing. Men det verkar väldigt kul. Men så mycket svårare än vad man tror.
Ja, men det är det. Och det är väl det som är konsten just, och som gör att många... jag får så ofta frågan, men vad gör du resten av veckan? Eller vad gör du mer? Mm. Och så tänker man så här, ursäkta? Hur många andra jobb frågar man så här? Ja, men jag jobbar på bank. Ja, vad gör du och annars? Mm. Vad gör du mer? Men den frågan får man ju väldigt ofta. Och vad jag gör, det är ju att man förbereder... Man har hela tiden ögon och öron öppna efter bra, grymma, nya inslag, och hela tiden utvecklar programmet. Och sen är det ju, på söndagarna så är det ju mycket långa intervjuer. Som nu senast här i programmet, då hade jag Niklas Strömstedt som var aktuell med någon ny show. Och så, här, så börjar man bara läsa om hans karriär. Så känner man, herregud, det här kommer ta mig hela eftermiddagen idag. Ola Salo från The Ark, och han var aktuell med någon ny föreställning om någon som hade gjort då ett könsbyte. Mm. Och det handlar lite om den här transgenderfrågan, och så känner jag måste sätta sig in i det lite grann också förstås. Och så är det med alla ämnen på något sätt.
För ni får ju inte materialet levererat härifrån om det, utan det är ni som gör det.
Ja, men det är det verkligen. Mm. Och så hade jag läst, som jag tyckte var en fråga som hade fått alldeles för lite medieutrymme, eftersom det just den veckan då var väldigt mycket kring kommunalskandalen och de här sextrakasserierna på festivalen Kungsträdgården. Och så samma vecka så hade det ju varit så att riksdagen röstade ja till att ensamstående kvinnor i Sverige ska få rätt till assisterad befruktning och insemination och IVF. Och det är ju en fråga som tycker jag är superviktig och ett sånt erkännande för så många familjer, och att en helt ny familjeform blir laglig i Sverige. Jag var så glad över det beslutet. Så då var jag så här, men det här måste vi få in en slott om. Det är sjukt viktigt. Margot Wallström är all ära, men det här måste vi prata om. Så jobbade jag redaktör med det och hittade två superbra kvinnor som vill prata om detta. Man pratar om den här organisationen och fem. Ja, men det, du vet, det är jättemycket jobb med det.
Mm.
Och så har jag hittat en, var på Facebook, någon som har tipsat om en artikel om en barnläkare och, eller barnpsykolog och sexbarnspappa. Som också var, så jag kände så att det här måste vi också prata om. Hur ska vi få in det här i programmet? Och han verkar ju grym. Oj, men han bor i Köpenhamn eller bor han i Malmö. Vi måste flyga upp honom. Vi måste prata med honom. Jag måste ha boken. Jag måste läsa boken. Och så där är det ju med allt.
Ja, men så ni sitter mycket liksom själva och kan styra en del då i programmet?
Ja, jag jobbar ju så i alla fall. Mm. Det är ju det enda då, att jag träffar ju typ aldrig Steffo och de här. Man träffar ju aldrig de kollegorna, eftersom vi aldrig jobbar samma tider. Mm. Jesper Börjesson träffar jag ganska ofta, eftersom han jobbar på lördagar.
Mm. Men nu har du varit där i halvår.
Mm. Ja, men precis.
Hur fick du jobbet?
Jag fick det genom att de helt enkelt jagade mig. Så det var ju härligt. Alltid härligt att bli lite jagad.
Ja, men du, det förstår jag. Det är ju verkligen ett erkännande.
Ja, nej, det måste jag säga. Att, för om jag tittar på min karriär så är det klart att det är många uppdrag i början som jag verkligen har jagat själv och sökt. Men sen så är det många som har jagat mig, och det är väldigt roligt. Sen så måste man alltid jobba väldigt hårt för att visa vad man går för när man väl antar ett uppdrag.
Men hur klättrar man liksom vidare uppåt, och hur når man liksom högre mål? För att du är ju väldigt ung och gjort så himla mycket bra karriär.
Du har ett bra... Jag var fyller 35. Jag
men vadå, det är ju du har ju ett enormt bra liksom CV om man kollar på den branschen du jobbar i.
Mm.
Hur hittar man nya mål? Vad mer kan du liksom nå här i Sverige då, till exempel?
Men Nyhetsmorgon var ett sånt mål. Det var riktigt... jag var riktigt glad när jag fick det uppdraget. För att det är kombinationen av en lång direktsändning, en bred publik och att som programledare sätta stark prägel på det innehållet. Eftersom jag är skrivande journalist och redaktör i grunden, så var det ett drömuppdrag.
Så vad har du mer för mål nu då? Eller vad kan du sätta?
Ja, nu ringer nysmålsproducent här. Aha. Just det, vad hjälp har jag, hoppas jag inte har glömt någonting här nu.
Vill du kolla?
Nej.
Du får ringa upp i så fall.
Nej.
Om det kliar i fingrarna.
Nej, det gör det inte. Men mål framöver, men nu var nog detta ett mål. Och det är väl också någonting man måste träna sig på lite. Att inte hela tiden tänka vidare till nästa station. Utan att faktiskt landa i det här. Och inom Nyhetsmorgon så ser jag ju väldigt mycket möjligheter och mycket som jag vill utveckla och bli bättre på inom själva programformatet. Så det är nog det snarare som är mitt mål nu. Mm. Och så jobbar jag parallellt med mina böcker och de projekten.
Jag tycker du utstrålar en sån självsäkerhet i att du liksom ser din potential och liksom att du tror på dig själv. Hur har du fått den gåvan, eller vad ska jag säga? För det är många som inte vågar riktigt tro på så här, men jag kan. Att du verkligen säger, men jag kan det här. Jag vet vad jag kan leverera, jag är duktig.
Mm.
Och det är inte många som kan liksom våga säga det om sig själva. Hur har du fått det?
Ja, men jag har nog... det är väl... En dos av att utmana sig själv, även när man är ganska säker på att man inte kan. Och då våga säga att man kan och tänka så här, vad är det värsta som kan hända? Det är att man misslyckas. Och sen är det väl också ja, men en trygghet som kanske någonstans grundar sig där i högstadiet då. För att knyta tillbaka till det. Att jag har nog haft det med mig hela vägen ändå. Tror jag. Men det är en jättesvår fråga. Och jag har funderat mycket över det. Så det, jag vet inte om jag har något vettigt svar tyvärr.
Vad finns bakom det här som vi ser då? Att du är så självsäker i...
Ja, men tycker man att jag är så himla självsäker? Nej, men jag vet inte.
Jag tycker att det känns som att du är medveten om liksom din potential.
Ja, men det är sant, det är jag.
Och att det, liksom, det är ingen som skulle kunna säga något annat för att du... Om någon säger så här, nej, men jag tycker inte du gör ett bra jobb. Så är det så, ja, fast jag vet att jag gör det. Och det tycker jag är en jättebra alltså, tillgång hos sig själv att kunna säga det.
Nej, men... ja... Svår fråga som sagt, men jag skulle säga att det är att självklart så vacklar jag många gånger också. Det var ju skitläskigt att gå från SVT till 4. Hur ska jag passa in där? Och jag fick massor med kommentarer på deras Facebook och så här, åh, ni är så stel och tråkig och nu stänger jag av och tillbaka till SVT med den här torra, trista, så här kontrollerade, det är inget roligt. Och då känner man ju så här, det är inte så kul. Så det är klart att då vacklar man ju och tänker att fy fara, jag skulle aldrig tagit det här steget. Samtidigt på, jag tänker inte säga på slutet av dagen utan kanske i slutet av veckan så landar jag ändå i att våga fortsätta göra det som jag tycker är så roligt. Nämligen att försöka liksom utveckla mig själv i den rollen och mitt jobb och det som jag brinner för allra mest. Alltså de härliga samtalen med människor och mötena. Men det är också, jag har ju valt att jobba i en bransch som är helt förfärligt utseendefixerad och ytlig på många sätt. Så jag tror att det är väldigt viktigt, extra viktigt i den här branschen att vara, stå rätt stadigt på jorden, vara trygg i sig själv. Annars är det rätt att ryckas med.
Kan du ryckas med ibland?
Ja, men inte särskilt mycket. Men det är klart att jag gör det ibland. Men jag försöker inte göra det så mycket. Då skulle jag nog liksom inte orka med och fokusera på det som är viktigt.
Du och Emilia kör ju nu då, som vi sa, Säker stil. Ni har ju boken och så nu podden. Men hur utvecklar ni det här framåt nu när det ändå blivit sån succé?
Mm. Ja, vi fick just veta att vi var tredje mest, eller på topp tre över förlaget Bonnie och Fakta sålda böcker hela förra året.
Så grattis!
Det var jättekul, tack! Ja. Vi var så glada, sen är vi jättedåliga på att fira Emilia och jag, så vi har inte... varken unnat oss någon härlig lunch eller spa eller någonting som man kanske borde göra.
Ja, det tycker jag verkligen.
Vi blev bjudna på väldigt flott lunch av bokförlaget, så det var roligt. De kände bort oss lite. Nej, men vi har hade redan från början, när vi började jobba med boken för 2 år sedan, en ganska tydlig tanke med vad vi ville göra och en strategi för de olika stegen. Där var ju podden en del i att vi ville göra ett ljudbok på ett nytt sätt. Så började det egentligen att vi tänkte att nu gör ju alla ljudböcker, ja, men måste vi kunna, och alla gör poddar, ja, men då gör vi en variant av detta. Istället för att läsa in Säker stil så pratar vi löst baserat på de ämnena som vi snackar om i boken. Och att den skulle vara ett komplement. Och sen så finns det ju, har vi ju då härnäst planer på att ta ut den internationellt på andra marknader. Och vi jobbar också med föreläsningar kring Säker stil och hur man skaffar det. Och även egentligen, vad kan man kalla det, garderobsworkshops kanske. Mm. Eller något sånt.
Men det blir inget så här tv-format?
Ja, men det har tidning. Vi också i vår, på vår lista, ja, så att säga. Nej, men inte tidning.
Nej,
alltså, jag har jobbat så mycket med tidningar och jag är färdig med det. Verkligen. Jag kan nästan inte riktigt med glädje läsa modetidningar än idag. För jag har jobbat så mycket med tidningar.
Ja, det är lite så här...
Ja, jag är lite skadad av det, tror jag. Och hellre då jobba digitalt, alltså med någon app eller liknande.
Ja, det är ju intressant.
Ja, jag tror mer på det. Det handlar väl någonstans om att jag måste göra sånt som jag själv... Jag gör bara ett bra jobb när det är sånt som jag själv verkligen gillar. Det är ju både på gott och ont. Jag älskar att kolla på Nyhetsmorgon och det är typ det sämsta mitt jobb att jag inte kan kolla på det på söndagar. Jag gillar verkligen att göra det.
Du får spela in och kolla på det själv.
Ja, men precis. Nej, det är inte samma grej. Då blir det jobb. Då betygsätter jag, eller då recenserar jag mig själv och ser vad jag måste göra bättre nästa gång.
Men är du kritisk mot dig själv?
Ja, men det är jag. Det är jag. Absolut, jag är ganska tuff mot mig själv. Tidningar, nej, men det är inte riktigt, det funkar inte då eftersom jag inte riktigt gillar att läsa.
Och
nej.
Det är väl lite utåt, alltså det försvinner väl lite,
ja,
smått,
men lite
smått.
Så.
Man får ta det, precis som du säger, app. Det är nya tidningen, en app.
Ja, och det är också svårt för att jag, då är det digitala tidningar och så, men jag läser inte riktigt det heller, så det tror jag inte heller på.
Mer 2016 då?
Ja, nej, men det är rätt späckat redan. Jag vill inte ha något mer innan just Säkerstil-projektet och Nyhetsmorgon faktiskt. Så spelade jag in När och fjärran här under hösten. Det kommer sändas här under våren
just
också.
Det.
Mm. Jag åkte till Washington, New York och så har jag även spelat in lite grann till ett annat program till TV4 som också kommer sändas under våren. Det är full fart.
Vad kul!
Mm. Och så sitter jag på mitt kontor till vardags på mitt på Östermalm. Så då får du rulla förbi med barnvagnen och kolla
ja,
in.
Men delar
det
du det med någon?
Det är ett lysande E i fönstret på Nybrogatan så att man ska hitta rätt.
Delar du det med någon eller är det själv?
Nej, där sitter jag själv.
Gud vad skönt att ha ett kontor sådär.
Mm. Sen har jag ju en del grejer där. Alltså haft lite kvinnliga nätverk som har lånat det för så här kvällar och mingel och grejer och så. Och så har Emilia och jag mycket möten med Säkerstil.
Det är bra att ha ett liksom, kontor ändå nära. För då måste man klä på sig. För annars blir det att man sitter i sin pyjamas. Det har jag gjort många gånger. Och bara, fy, nu sitter jag fortfarande i min pyjamas.
Och jag har inte den disciplinen att jobba hemma heller.
Nej.
Jag jobbar inte lika bra då.
Nej, man måste iväg.
Men har du det? Du fixar det?
Alltså, om jag har mycket att göra, det som vi pratade om i början, då är jag ganska strukturerad. Men jag känner ändå att ha ett kontor, det gör ju så mycket i alltså arbetssysslorna och att liksom klä på sig, vara lite snygg.
Ja.
Och det driver ju också en, alltså hur man känner sig, än att jag ligger typ i sängen och jobbar.
Ja. Nej, för mig, jag hade bara legat i sängen och satt på en tv-serie. Och det är ändå någonting när jag sitter där på kontoret, att jag kan liksom inte sitta på Netflix.
Ja.
Och så går det förbi folk och bara, sitter hon och jobbar. Jag bara, nej, jag sitter och tittar på...
Ja. Vilken är favoritserien nu då på Netflix?
Ja, men jag har inte hunnit kolla på någonting sen i julas. Och jag brukar ändå alltid klämma in det där. Men vi har bara inte hunnit. Både min man och jag har haft väldigt mycket. Det är något som heter Making of a Murderer som han har tipsat
alla med. Pratar om. Jag har
den är lite syn på att se. Men så har jag också ett nytt bokprojekt. Alltså en ny rejäl skriv... massa text som måste göras och då är det farligt. Fast jag, å andra sidan så behöver jag liksom den där slapptiden också för att komma igång. Så,
jag förstår.
Ja.
Jag har ju att varje podd så den personen jag intervjuar ska få ställa en fråga till nästkommande person.
Mm.
Ja, men vi kan börja med Ida Lantos fråga då, för henne intervjuade jag igår.
Mm.
Och eftersom hon också är egen företagare så tycker hon att det är väldigt svårt att då släppa jobbet när hon kommer hem. Och undrar, hur gör du?
Jag bara, jag gör inte det.
Nej,
jag släpper inte.
För jag tänkte säga, det här kan ju vara tips för dig själv också.
Ja, nej, men jag lägger mobilen i hallen när jag kommer hem. Och barnen är hemma, då lägger jag ifrån mig det. Det har jag inga problem med tills de ska lägga sig. Men har jag inte barnen hemma eller innan jag hade barn, då la jag ju liksom inte riktigt ifrån mig jobb. Då hade jag inget stort behov av det, om jag ska vara helt ärlig. För att mitt jobb är ju det roligaste jag vet, och det kan jag verkligen tänka mig att det är för Ida Lantto också. Hon kan ju säkert ligga i badet på kvällen och komma på en klänning, och då behöver man inte vara så här, nej, jag ska inte jobba nu. Så jag tror snarare än om mitt tips att så här, om man... tänker på det på kvällen och hela tiden, men det är väl något himla bra. Om det är på ett positivt sätt. Är det så att bara går, hjärnan går på högvarv och att man inte kan släppa den där stressen, då är det väl det klassiska. Lägg mobilen utanför, lägg den i köket på natten. Och det ska inte vara det första att titta på morgonen. Det är jag ganska duktig med.
Bra.
Det tycker jag är rätt skönt. Jag blir galen när min man, det första han gör på morgonen, det är liksom att kolla på mobilen. Det blir jag sjukt irriterad på.
Jag sa det med Anita Schulman, att man ska inte ta på mobilen, utan ta på varandra istället på kvällen eller på morgonen.
Verkligen.
Man sitter alltid och scrollar på den där jäkla telefonen.
Nej, det tycker jag det är väldigt störande. Men att inte, ja men det är väl också så att gå ut och ta en promenad. För mig tennisen, någonting sånt. Jag spelar tennis en gång i veckan. Då också kan jag bara koppla bort helt. Men som egenföretagare så behöver det nödvändigtvis inte vara så att det är på kvällen jag måste koppla bort. Utan jag kan lika gärna göra det. Koppla bort en timme på dagen. Emilia och jag brukar någon gång i veckan försöker vi lämna på förskolan. Och sen så går vi tillsammans en promenad runt Djurgården. Och pratar i och för sig bara jobb. Men ändå.
Men det är
så
kul.
Roligt.
Det är kul, precis. Det är...
Vi får säga till varandra, ja, men det var en privat sak. Ja, men bra. Och så glömmer vi att prata om det sen ändå.
Har på listan.
Ja.
Jag ska intervjua Alexandra Rappaport.
Mm.
Vad har du för fråga till henne?
Åh, vad tänker du att ni ska prata om? Liksom?
Men jag har faktiskt inte grottat ner mig i henne riktigt än.
Nej.
Så jag vet inte hur samtalet kommer växa.
Nej, precis.
Växa.
Ja, men då är nog min fråga vilken hennes så här Hollywood-drömroll är. Det vill jag veta.
Har du intervjuat henne?
Ja, det tror jag. Det tror jag.
Det tror jag.
Säkert. Förvånar mig om jag inte har gjort det.
Men tack så mycket för den här intervjun.
Så roligt.
Och tack för alla tips.
Nu då. Du får läsa min gravidbok.
Ja, men jag ska göra det. Jag ska gå och kolla den på en gång.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.